Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Du är inte hemma hos dig själv.
Nej. Den här tapeten hade jag inte valt. Jag är på ett hotellrum.
Ja.
I Linkan.
Just det, som det heter.
Ja. Mm. Här sitter jag. Det är kanske 2 minusgrader.
Ja, jag tänkte att du har också en så att säga väldigt voluminös dunjacka på dig.
Ja, det har jag.
Men det blir jättehärligt tror jag för Oliver sen och så att säga diska ljudet med allt prassel som kommer.
Ja, jag ska försöka sitta still. Jag kan dra upp halsen kanske. Ni är hjärtligt välkomna till avsnitt 343 av Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Idag ska vi prata om dödsstraff.
Ja, det känns peppigt värre.
Statssubventionerat mord.
Ja, men låt oss kalla det det.
Mm. Men först är det väl ändå på sin plats att gratulera Anna Jinghede.
Ja, du tänker på min viktnedgång, eller?
Nej.
Grattis till 7 kilo lättare lekamen, Anna.
Ja,
det gjorde
jag
du bra.
Du
tack.
Tackar. Faller ut, höll jag på att säga. Nej, jag tänkte väl på att du har fått någon artikel publicerad.
Ja, men tack.
Berätta.
Lena. Oh. Alltså så förlösande. Alltså alla som har varit i doktorandens kläder kan ju relatera till känslan att få sitt första pek eller sin första artikel publicerad. För vissa går det lätt och hyggligt snabbt, för andra så blir det att dra en process i långbänk, och för mig har det inneburit det sistnämnda. Alltså jag fick ju då mail i söndags från den här tidskriften, och jag var så här, ska jag förstöra den här vackra söndagen med att få veta att det
du en gång till har blivit nekad.
Ja, och det skulle då bli gång 47. Nej, jag vet inte. 5 kanske. Men så gjorde jag det i alla fall. Jag tänkte, det är lika bra att ta tjuren vid hornen. Då vet jag vad som väntar imorgon när jag kommer till jobbet. Nej, och dum om min förvåning när det står congratulations, the journal of...
Fan vad fint.
Bla, bla, bla. Vi tar in din artikel. Bara, alltså det var år av kamp, svett, tårar, ångest och så mycket. Plötsligt så såg jag det där ljuset i tunneln. Bara, fan vad roligt det är att doktorera. Nu kan jag gå på nästa artikel.
Var det här före eller efter du slog på arslet och höll på att slå ihjäl dig? Jag vill veta hur, om det finns en kausalitet.
Just det, det kunde inte få passera. Nej. Det här härliga beskedet då, det avlöstes ju av en lite deppigare historia. Nämligen när jag ska gå ut för en trappa och halkar. Och alltså faller rätt ner med arslet och höften i trappan. Det var flingsalt, müsli och liksom knäckebröd.
Ja, men det är inomhus.
Inomhus, ja.
Hade du raggisar på dig?
Jag hade raggisar och jag bar ner 2 kassar med matprodukter i.
Och du är ju dessutom 7 kilo fattigare runt röven.
Just
det. Så det är
ju
som att slå ett paket med plockepinn mot golvet.
Skinkan delade sig. Alltså om du tänker i fett, liksom kappan delade sig i 2 delar. Och nu har jag bara
bubblade,
ett hekto blödning in i en muskel.
Ja.
Men okay, jag kommer att överleva detta.
Det tror jag.
Det fick ändå passera. Jag var fortfarande så euforisk över beskedet om artikeln. Så att, det känns ändå okej.
Vad bra.
Yes.
Då har vi gått igenom dina uppgångar och utfall, höll jag på att säga, under den här veckan. Vad fint.
Ja, det är härligt. Ja. Men du, låt oss ta oss an ett tema som ju egentligen väl ständigt är aktuellt på något sätt. Alltså det är ju ett tema som så att säga kommer att gå lite i liksom samhällsdebatten. Men det är ju alltså det är alltid en sån här vattendel. Det är, om man vill liksom få igång en fest, då ska man lyfta frågan om hur folk ställer sig till dödsstraff. För att det är ju verkligen en vattendelare. Det är det ju.
Alltså det är en vattendelare i mig, skulle jag säga.
Ja,
jag kan ju med mitt känsloliv uttrycka orden, men lite mer jävla dödsstraff vore ju väl på sin plats. Det kan ju mitt känslojag säga. Framförallt om du petar in liksom mina egna saker som skulle kunna inträffa ens barn eller djur eller fenomen man ser. Men vad fan, jag har ju själv uttryckt många gånger, den där kan vi väl köra nödslakt på bara. Mm. Det är inget, finns ingen som helst vits att ha kvar. Men det är ju liksom när munnen bara glappar och känslolivet kommer.
Får jag fråga dig?
Ja.
Mm. När du hamnar där,
ja,
och det blir din spontana tanke, alltså jag kan ju absolut relatera till den, men jag är lite nyfiken. Vad är det du spontant känner? Vad skulle vinsten vara? Är det att du får rättvisa på något vis? Eller att man har förlorat sin rätt att leva? Eller?
Det skulle bara kännas väldigt, väldigt som en sötma i mig.
Just det, för att den människan har begått en vedervärdig handling.
Skönt bara. Ja. Mm. Det är ungefär som man kan
lite
säga.
Lite hemmotivet.
Jag vet inte. Jag tror inte att det finns, den är inte upphängd på någonting annat än att bara, nej men vad fan, lite jävla bort. Tänk om vad bra världen hade varit om du inte hade funnits. Det tänker jag kanske 10 gånger om dagen.
Just det. Det behöver inte så att säga fodra särskilt.
Nej. Exakt. Senast i morse när det var sån jävla dimma när jag körde, så jag såg, ta mig fan, inte min egen motorhuv. Och människor använder inte dimljus. Nej, då är det nödslakt på sin plats.
Ja,
det krävs inte mer än det.
Nej.
Men jag har ju tack och lov en annan hjärna som bromsar och är strikt emot dödsstraff. Så just som det. Fenomen i en rättsstat.
Men du, det har ju varit på agendan sista tiden. I flera avseenden egentligen ju. Alltså jag tänker närmast på det här verkställda dödsstraffet i USA.
Häromveckan
var det väl, va? När man provade en helt ny metod.
Ja, därför att det hade inte gått så bra när de försökte med den här kraken varvet.
Nej, men precis. De kunde inte sätta en nål.
Nej.
För att ge en giftinjektion.
I slutet av 2022 och ta liv av han. Men det gick inte. Det blev inte bra. Så nu skulle de vara ett omtag, så att säga 2.0. Och då testade de en ny metod.
Alltså det är ju... Ja, och det var ju då genom gasning istället. Med kvävgas. Mm. Och det där mötte ju ganska mycket kritik. Befogad kritik måste man väl ändå säga. Alltså en helt oprövad metod som nu då liksom sjösätts. Och det visas ju, nu vet jag inte vad man ska tro på riktigt. Därför att det rapporteras ju hejvilt från liksom det här verkställandet. Men det beskrivs ju faktiskt i flera källor i vart fall att processen blev inte så snabb som man hade tänkt sig.
Nej.
Utan han kämpade emot den här kvävgasen som kom in i systemet ganska länge och krampade och så vidare. Och först efter, jag läste att det skulle ha tagit 22 minuter innan han död förklarades. Det finns ju aspekter i det också, så att säga.
Mm.
Att den här inhumana sista stunden kan jag tycka är faktiskt ganska osmaklig, även om man nu har valt att
utdöma
dödsstraff. Verkligen.
Ja.
Ja, sen har vi ju det som händer i Iran.
Ja.
Johan Floderus.
Mm.
Otroligt obehagligt och otäckt. Och alltså jag föreställer mig hur familjen till Johan då, som alltså för er som inte är bekant med händelsen, han är ju då EU-tjänsteman, Johan Floderus, och besökte Iran på semester, tror jag. 2022. Och han greps där misstänkt för spionage eller underrättelsesamarbete med sionistregimen. Och det var väl uppe för någon rättslig prövning häromdagen bara i Iran då.
Och det här skulle dömas till döden för spioneri.
Ja. Åklagaren hade ju då förordat dödsstraff för detta. Utan att väl säga med viss passus har så att säga klargjorts egentligen att överhuvudtaget ligger någon sanning i det, att han skulle ha varit där med så att säga ja, andra ja. Syften än semester.
Och att väldigt mycket åsikter om hur Sverige sköts och inte sköts och hur bra vi har eller versus inte har. Men vi ska ju inte glömma bort att det finns länder som har bedrövliga rättssystem och där dödsstraff fortfarande är ett av de straffen som man som är en av påföljderna.
Ja.
Helt plötsligt så ser vårt rättssystem ganska humant ut.
Ja, men verkligen. Mm. Och Iran är ju en sån stat.
Mm.
Det ska ju sägas.
Mm.
Men det här är ju det här har ju väckt reaktioner naturligtvis i Sverige liksom i många andra delar av världen, och det beror ju på att det är ett ganska kontroversiellt och liksom starkt tema, eller vad man ska kalla det. Alltså ja. Det finns ju så många argument för och emot. Och jag kan förstå vissa av argumenten som förespråkarna har, vissa av dem. Alltså det här att man reagerar mer känslomässigt, att man vill se någon slags upprättelse eller rättvisa gentemot.
Men det är väl någon gammal öga för öga, tand för tand.
Du, ja, men
det
exakt.
Var, det, lite som att det var du som valde.
Ja.
Vi hakar bara, vi följer upp med den metoden som du själv redan har valt. Alltså har du tagit hans liv så då har ju du liksom bestämt vilken lek vi ska leka. Vi hoppar på då.
Och jag kan ju liksom någonstans, jag kan ju förstå argumentationen, det kan jag göra. Men jag tycker att argumenten liksom motväger tyngre, om jag säger så.
Såklart.
Och andra argument är ju att det skulle vara avskräckande, men det finns ju så mycket forskning vid det här laget som faktiskt visar att strängare straff och till och med dödsstraff faktiskt inte har någon egentlig avskräckande effekt. Det minskar ju brottsligheten så tillvida att den som man tar död på, så att säga, eller som man verkställer ett dödsstraff mot, kommer ju inte längre vara brottsaktiv. Så är det ju.
Liksom. Nej, det får ju vara ändå för säkert.
Ja. Men det är ju inte en person som sitter i fängelse hela sitt liv heller. Så att det är liksom, ja. Och de som är anti då dödsstraff, de har ju argumenten om just den här inhumaniteten och att det liksom kränker våran faktiskt mest grundläggande rättighet, nämligen rätten till liv, som ju är stark.
Det är ju här diskussionerna blir, för att om en person som har dödat någon, då har ju den kränkt den personens rätt till liv. Och då hävdar ju då de att då kan du ju orimligtvis ha den rätten själv.
Kvar, nej.
Ja.
Och samtidigt då, att samhället visar hur starkt man fördömer en sån våldshandling genom att utföra samma våldshandling.
Ja, det håller ju inte.
Det är väldigt skev liksom.
Ja, men det håller ju inte. Men man, jag har inte svårt att förstå, det är inte så här, va, är det argumentet ni har? Jag förstår alla argumenten, men det håller ju inte i slutändan. Nej.
Jag håller med.
En av de stora motargumenten som är liksom en av mina starkaste, varför jag tycker att det är helt orimligt att en fungerande rättsstat har dödsstraff, det är risken för att man fimpar folks liv och så visar sig, för vi har ju faktiskt inte rätt många skulle jag säga i Sverige, men vi har ju fall och i andra länder där det sitter oskyldiga i fängelse och där man får upprättelse och sådär. Den chansen är ju så att säga förbi. Om
ja,
du
men
är
där
död.
Är ju. Ja, och jag läste någon siffra. Ja, men precis, jag läste någon siffra. Nu kommer jag inte ihåg om det var mellan 80-talet och nu. Eller, jag ska låta det vara osagt, men i USA så hade man uppskattat att 170 människor faktiskt har gått detta öde till mötes och som senare har visat sig vara oskyldiga till det de har straffats för.
Som är mätbart. Släng in lite statistik från 1600-1700-talet på den, så ska du nog hitta en. Då var det så här, du är ful, du dör. Sen så jag kikar lite på vad Amnesty skriver om det här. För de jobbar ganska hårt för att länder runt om i världen ska avskaffa sina dödsstraff. De poängterar också att dödsstraff används inte helt sällan, nästan oftast, mot de svagaste i samhället. Det är de fattigaste, det är de etniska och religiösa minoriteterna, det är människor med mentala funktionsvariationer. Alltså det är de som är svagast som också i störst utsträckning tilldöms dödsstraff. Mm. För det är, kanske inte i Sverige då, som vi inte har dödsstraff, men tänk på hur den här, de här grupperna, minoriteter, fattiga, mentala, de har ju tufft i sig i rätt många rättsprocesser runt om i världen.
Verkligen.
Och att då dömas till död. Ja.
Nej.
Jaha, får jag ta med dig på en liten historisk exposé?
Åh gud, jag trodde aldrig du skulle fråga.
Det har ju inte alltid varit som det är just nu i Sverige.
Nej.
I Sverige så har vi ju inte dödsstraff som är man av de påföljderna i våra domstolar. Men så har det ju inte alltid varit. Utan det har sett lite olika ut. Och jag satt alldeles nyss och käkade middag med min systerdotter här nere i restaurangen. Och då satt jag och bara beskrev lite olika sätt på hur människan genom tiderna har ägnat sig åt att ha ihjäl varandra. Och hon pluggar biologi, så vi satt och pratade så här att svampar och lavar är ju egentligen mycket smartare än vad människor är. Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Det har ju funnits lite olika straff genom tiderna. Böter har ju inte alltid funnits, men det finns. Och sen har det varit dödsstraff, skamstraff. Man kan bli fredslös, man kan bli landsförvisad. Om man blev dömd till böter förr i världen och inte hade pengar, medel, då kunde man helt enkelt plikta med sin kropp. Då fick man ta lite stryk istället. Om du inte hade pengar. Så att redan där så är ju då de fattiga illa ute. Redan
ja, verkligen.
Man kunde dömas till gatulopp. Det är att 50 man ställer sig i två rader. Och sen får då den dömda springa mellan de här raderna fram och tillbaka mellan männen som slog den dömde med käppar och spön. Ibland ända till döden.
Men gud. Då önskar man att man hade lite Usain Bolt-gener så att säga. Att man bara kan dra igenom den där fort
bye
som satan.
Bye-bye. Ja. Också ofräscht att ett underhållningsprogram har gatloppet med. Kände det helt plötsligt så fick det
men
ordet.
Gud, det tänkte jag inte på,
lite
men
av en osmakligare grej.
Ja, verkligen.
Fängelserna kom till Sverige på 1800-talet. Vatten- och brödstraffet avskaffades 1884, att man blev inlåst i ett torn med bara tillgång till vatten och lite bröd. Den gamla klassiska vatten och bröd kommer härifrån. Det avskaffades 1884.
Men kan man inte addera här? Jag tänker sina arbetsläger och liksom den där typen av straff. Medelst hunger och svält och brist på sjukvård och allt vad det nu var.
Ja.
Det fanns mycket att välja på så att säga.
Ja. Och straffen, det, ideologiskt är det ingen jättestor skillnad. Att straffen skulle verka så pass avskräckande så att andra inte gör om samma sak. Det är ju en av anledningen till varför vi har brott och straff även idag. Alltså, det ska finnas en avskräckande komponent. Att om du gör det här så kommer du att dömas för det här. Du kommer få en liksom hamna i belastningsregistret. Du kommer få betala böter. Du kommer kanske få krypa in i finkan. Det finns ju ändå en idé om att... Jag menar...
Ja, men det var grundkonceptet.
Ja, det är grundkonceptet. Och det är ju för en människa som har en del att förlora så är det ju verkligen inte bra att hamna i belastningsregistret. Om du tänker att du vill söka alla jobb du vill sen eller låna pengar eller adoptera barn eller vad det nu är. Så, att, så den filosofin lever ju kvar än idag.
Ja, men det gör ju samtidigt så måste det väl ändå tilläggas att det har gått lite trender i detta. Från att liksom... utdömande av straff ska verka så avskräckande som möjligt till att man har haft ett större rehabiliteringssyn och behandlings liksom, aspekt på straff. Så att det har ju varit lite varierande, men den avskräckande effekten kommer man ju aldrig komma ifrån ska finnas där på något sätt.
Nej. Fram till 1800-talet så brukade avrättningarna äga rum liksom på stadens torg. Och det var lite party då, utan då var det kvinnor, barn, man ur huset samlades för att titta på. Och sen så vid halshuggningar så försökte en del människor få tag på lite av blodet som då kom från den avrättade.
Sluta.
För då trodde man att det här blodet skulle kunna bota fallsjuka.
Sjukdomar.
Alltså epilepsi. Det är... Kunskap är bra, så att säga, att vi går framåt.
Det är skitbra.
Ja, det är toppen att ha. Halshuggning har varit ansett som finare än att bli hängd. Så ju finare du är, och är du till och med en adelsman, då kan du faktiskt kräva att bli halshuggen med svärd istället för yxa. Ah. För det är lite fult att bli dräpt med yxa. Sen fanns det bränning på bål, och det kunde man dömas till om man hade gjort sig skyldig till tidlag, incest, mordbrand, barnamord, giftmord och häxeri. Det känns som att det där var ett kvinnostraff.
Ja, mest. Definitivt.
Ja.
Det är klart, tidelag, jag vet inte. Var det ett kvinnobrott?
Nej, men de andra kändes rätt mycket. De trodde väl att alla kvinnor var häxor om man öppnade käften. Då var man väl en häxa.
Ja.
Och rådbråkning, det var jävligt hårt. Det var ett så kallat kvalificerat dödsstraff. Det skulle vara plågsamt och långvarigt. Du skulle vara vid liv. Och sen las du ner på en bädd av stockar. Och sen krossade man... Böden krossade så många ben i kroppen som man kunde utan att du avled. Du skulle liksom vara med i matchen. Och sen därefter kunde du skickas upp på en påle till allmän beskådan en stund innan de sen halshögg dig. Och sen hittade jag... måste bara säga, hittade. Det var väldigt smalt, för det står så här att enligt 1734 års lag så förekom rådbråkning. Men det utdömdes bara till den som hade våldfört sig och dödat en skeppsbruten. Det är ett ganska specifikt brott, skulle jag säga. Då är det rådbråkning. Om du våldför dig på en skeppsbruten. Det är jävligt specifikt.
Alltså, det är så speciellt. Och jag tycker din beskrivning här vittnar så väl om. Alltså det här att man går ur huset. Man tar med sig familjen. Det här gör inte intramuralt. Det gör liksom på stadens torg. Det är liksom... Det görs inför allmän beskådan. Ja. Vittnar ju någonstans om dåtidens syn på dessa brott och just den här kopplingen till religion och öga för öga grejen. Mm. Eller hur?
Ja, verkligen. 1771, då fanns det dödsstraff för 68 olika typer av brott. Men när Gustav III kom till makten så strök han några. Då tog han bort dödsstraff för trolldom, för tvegifte, för dubbelt hor. Det här har vi hört inne på tidigare.
Ja,
enkelt hor är ju när en gift person har sex med en ogift person. Dubbelt hor är när två personer som båda gifta har sex med varandra. Fram till 1771 så var det dödsstraff för dubbelt hor. Men Gustav III tog bort det. Och han tog också bort dödsstraffet för fjärde resans stöld. Alltså om du har stulit någonting fyra gånger, då är det hängning annars. Det tog han bort här.
Fjärde resans stöld.
Ja.
Du, jag är supernyfiken på om du tänker dela oss lite grann kring hur det här gick till också mer konkret och vem som utförde det här. Men det får du ta efter pausen. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Över min döda kropp, och idag så pratar vi om dödsstraff. Och Eva, nej, vad heter du? Lena.
Eva. Vad fan är du? Har du fått en hjärnblödning?
Ja, herregud.
Ja. Hej, jag heter Eva. Eva.
Det måste vara mitt enorma kaloriunderskott som skapar denna förvirring. Lena heter du.
Ja.
Lena har tagit med oss på en historisk exposé. Och nu vill jag veta allt om den kraken, eller vad det som hade att utföra dessa utverka straffen, så att säga.
Men vilket jävla pissjobb.
Ja. Men stämmer att det ofta var sådana som själva hade begått brott och som faktiskt skulle få dödsstraff?
Ja, alltså bödeln. Det var ju oftast en dödsdömd själv som fick behålla sitt liv om han tog sig an uppgiften att dräpa.
Det är också
tufft
ett straff.
Val, alltså. Tufft val.
Fy fasen.
Antingen
alltså.
För dö själv eller så för ägna resten av ett liv åt att döda andra.
Nej.
Det var ju nämligen svårt att hitta frivilliga till det här. För att han inte skulle rymma någonting. Så att om han då tackar ja till det här, då brännmärkte man honom i pannan eller skar av honom öronen. Så att man liksom visste vem det var. Så att inte han skulle liksom, nej, now you see me, now you don't. Jag är inte böde längre. Ja. Utan, jo, du har så att säga stämpeln i pannan. Eller så skär vi av dina öron. Då vet
jag. Vadå?
Och också, så... hela familjen blir liksom märkt. För att man ska veta att bödesfamiljen bor där. Det är ingen, man liksom undvek att gå förbi deras hus till och med. Smutt. Fatta att vara i kanten på samhället. Ja.
Hårt.
Och sen fanns det en till yrkeskategori, rackaren. Rackaren hade ju verkligen i särklass det sämsta jobbet. Det var bödens medhjälpare. Nej. Den här rackaren byggde bålen, fraktade de döda och dödsdömda. Det var han som utförde själva rådbråkningen, höll på att springa runt på de här stockarna, grävde ner kroppar och så vidare. Och rackarens barn... kallas för rackarungar. Det vi idag kallar för rackarungar, det är ju barnen till den som hade det pissigaste av alla piss. Jag tänkte så här, finns det inte typ ett så här företag som säljer ekologiska små bebiskläder som heter rackarungar? Det är lite makabert.
Men gud, det här var helt nytt för mig.
Det är barnen till den som utförde rådbråkningen. Det var rackarungarna.
Men alltså, rackaren då, var det också en dödsdömd? Som man alltså, så att säga fick välja här? Eller,
det får man nog lov att tro. Att det inte var liksom handuppräckning på stadens torg, vem som vill bli rackaren. Det var också den som flodde djur och skälpte bort självdöda djur. Rensade latriner på nätterna. Alltså, det är inte det bästa jobbet. Och
säkert
böden.
Då vid en halshuggning tog hand om huvud och kropp och
ja.
De bitarna.
Och då ska man veta att det kunde vara ganska slafsigt, för att när det skulle bli en halshuggning, då var både den dödsdömda och böden pissefulla. Så det höggs ju, oj. Nej, alltså det höggs ju, det var inte så att säga clean shot, eller på att säga.
Ja, men alltså det finns det ju
liksom
vittnesbeskrivningar eller skildringar om hur man faktiskt har misslyckats med halshuggningar.
Och då står rackaren bredvid och bara väntar på att få börja skrapa upp.
Sanera.
Ja. Nej, men alltså. Den sista avrättningen i Sverige, det var på Alfred Ander. Han blev halshuggen på Långholmen i Stockholm 23 november 1910 klockan 8:07 på morgonen. Den enda gången faktiskt man använt giljotin i Sverige.
Men inte enda gången man har avrättat genom halshuggning.
Absolut inte.
Nej.
1921 avskaffades dödsstraffet förutom vissa brott under krig och 1973 i samtliga fall. Och nu har vi ju i regeringsformen så står det att dödsstraff får inte förekomma i Sverige. Så att det är historien fram till nu. Nutidens juridik, vad ska jag nämna kort? Det står ju i brottsbalken vilka påföljder som får finnas i Sverige. De är upprabblade där i brottsbalkens första kapitel. Det här har vi gjort avsnitt på, brott och påföljder. Men det är böter, det är fängelse, det är villkorlig dom, skyddstillsyn eller så kan man överlämna för särskild vård, till exempel psykisk tvångsvård. Och det står att dödsstraff inte får ske. Och sen så finns det också internationella regler. FN har ju lite olika förklaringar och konventioner. Artikel 3 i mänskliga rättigheterna. Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Och det är ju inte förenat eller förenligt med dödsstraff. I konventionen om medborgerliga politiska rättigheter, artikel 6. Varje människa har en inneboende rätt till livet och denna rätt ska skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt beröva sitt liv. Och alltså sen barnkonventionen som är ratificerad i Sverige redan vid 1990. Barn får ej bestraffas med livstidsfängelse eller dödsstraff. Så det, men ändå skulle jag säga, för du ska snart få gå ut i världen och ta lite siffror hur det ser ut idag, så kan vi bara konstatera att det är inte självklart och det är inte överallt man tänker så som vi gör och som man gör i FN.
Nej, och liksom jag reagerar på det. Barnkonventionen är inte ratificerad av liksom alla världens länder. Nej. Och det är inte FNs deklaration om mänskliga rättigheter heller. Men det är så fundamentalt svårt att förstå hur man inte vill det. Är det inte det?
Men är det verkligen det? Svårt att förstå. När du följer nyhetsrapporteringen och när du hör...
Nej,
alltså... Men,
alltså... Hur man kan förespråka det rakt motsatta. Det är liksom den diametrala motsatsen till att värna människors rätt till liv.
Men man blir så här, det pågår så mycket på den här världen. Samma sekund så sitter det en person i, låt säga, Sverige och forskar hjärnet för att försöka hitta lösningen på, låt säga, cancer. Samtidigt, i en annan del av världen, så är det någon som skälper ut sin unge i dikeskanten för att de tror att ungen är liksom haunted av någon jävla trolleri. Därför att barnet, inte vet jag, har mynt. Alltså, det pågår samma sekund i världen. Det är ju, vi är ju en speciell art, homo sapiens. Ja,
verkligen. Men det är det jag menar. Vi är en och samma art. Och ändå så kan det se så fundamentalt olika ut. Olika, alltså, är det...
Jag vet att du har kikat lite på siffrorna. Hur 2022?
Ja, alltså siffrorna för 2023 har ju inte släppts än.
Nej.
Så att vi får utgå från hur det ser ut i världen för 2022. Och då har man kunnat, alltså det finns säkert, det här får man ta med lite nypa salt. Ja. Men Amnesty rapporterar 883 människor avrättades 2022 i 20 länder. Och då ska man komma ihåg att det här är en kraftig ökning från året innan. En ökning med över 50%.
Och
det är ju illavarslande. Och dessutom är det så att vissa länder vägrar att rapportera sina siffror. Till exempel Kina och Vietnam. Vilket innebär att den här siffran är mycket, mycket högre i själva verket. Kina tror man ju kanske är det land som faktiskt avrättar flest människor.
Mm.
Och 90% då skedde i 3 länder. Och nu är inte då Kina med här eftersom vi inte har fått siffror därifrån. Så bortsett från Kina så skedde alltså 90% av de här 883 avrättningarna skedde i Iran, Saudiarabien och Egypten. Alltså de tre tillsammans står för 90% av de här verkställda dödsstraffen då. Och i USA så avrättades 18 personer 2022. Och om man då ska ställa det här mot någonting, för det sitter ju trots allt väldigt, väldigt många människor i världen och väntar på den här dagen och stunden. Ja. Inte mindre, alltså det är nästan, vi pratar nästan 30 000 människor som är dödsdömda i världen. Och det är siffror från 2021, jag har inte hittat någon för 2022. 28 670 människor som sitter dödsdömda. Och alltså, det, som jag nämnde då, vi såg en stor ökning mellan 2021 och 2022, men jag tycker ändå att det förtjänar att nämnas att det finns vissa positiva ändå tongångar här. För det är nämligen så att det är ett antal länder trots allt som också har valt att avskaffa dödsstraff för brott som begås i fredstid. Kazakstan, Sierra Leone, Centralafrikanska republiken med flera. Men icke förty, Eva Ljungdahl, så är det 2/3 av världens länder.
Ja.
2/3 av världens länder har avskaffat dödsstraff. Eller inte längre tillämpar det. 2/3 av världens länder. Så att det finns fortfarande ett antal länder liksom att jobba med. Och här gör, jag skulle vilja kan flagga vi bara konstatera för Amnesty.
Ja, men jag tolkar det du säger som att de som är dåliga på det här, de är jättedåliga på det här. Men de allra flesta är bra och fler blir bättre. Men ja. Det finns några riktiga plumpar i protokollet.
Ja, det gör det. Det finns plumpar. Mm. Sen finns det faktiskt länder som liksom har avskaffat det och sen tagit återinfört det. Och sen avskaffat igen och hållit på så här. Det tycker jag är oerhört märkligt. Men jag vill höja Amnesty här. För de gör ett enormt viktigt arbete liksom, med hela världen. För att genom påtryckning och opinionsbildning och så vidare. Faktiskt förmå ja, världsledare och andra att fatta dessa beslut om avskaffandet av dödsstraff. Ska vi prata lite grann om de metoder som används idag runt om i världen? Du var ju inne på några som ju är avskaffade. Och vissa metoder lever kvar men används i ganska låg utsträckning. Stening till exempel. Garrottering, alltså långsam strypning. Nackskott. Vältning av mur. Låter man...
är det var...
Ja, det är vad är det låter som. Tillämpat bland annat av afghaner. Aha. I Afghanistan. Man välter en mur över den som ska avrättas och dö. Och det kommer också ske för att man krossas av en mur som väger något ton eller så.
Fan vad stökigt att hålla på att bygga mur hela tiden.
Det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka. Vi var ju inne på detta med halshuggning. Och det är ju en gammal metod. Överhuvudtaget principerna för våldsamma amputationer. Förr så kunde man ju ägna sig åt liksom utverkande av straff att liksom våldsamt amputera armar, ben och sådär. Men när vi pratar om dekapitering, alltså halshuggning, så är det en metod som har varit vanlig i Sverige, som du sa. Men den var kontroversiell eftersom skarprättaren eller böden då var liksom på fyllan ibland och det kunde bli tokigt. Och det finns ett exempel på, jag läste om Konrad Pettersson Lundqvists avrättning som skarprättare Steinek förmodas ha utfört medelst berusning, som liksom inte lyckades på flera försök. Alltså det är ju...
Jag har liksom en personlig upplevelse där jag så här, undrar om det på grund av mig går omkring en man utan händer. Du kanske ska berätta vad det var som hände.
Ja. Nej, men, gärna.
Jag var i Syrien 90, vad kan det ha varit? 4 kanske, 93, 92, någonstans där. I Aleppo, Palmyra och Damaskus. Mm. Det såg inte ut i Syrien då som det gör nu, det vill jag bara säga.
Det kan man tänka sig.
Vi var där med mitt idrottslag. Mm. Och då var vi åkte en buss och vi hade det var liksom en snubbe med oss hela tiden. Det var någon som sa att nej, men han är typ turistgad. Vi förstod ju ganska snabbt att det är han ju inte. Utan han är väl typ från polisen. Han hade ganska bra koll, så att säga.
Yeah.
Och så var ju vi på en marknad där man skulle kunna köpa frukt. Och då pekade jag på 3 apelsiner som jag ville ha. Och då lurade han mig när jag skulle köpa apelsiner. Han gick liksom och tog typ 3 ruttna apelsiner och någon plastsäck som stod bakom de här fina som var där fram. Så då tänkte jag, det kanske var dumt, men jag tänkte jag kan plocka mina egna apelsiner. Så jag gick liksom in i hans stånd och skulle plocka apelsinerna. Varpå han liksom kastade sig över mig och slickade mig i mitt öra.
Nej, vad obehagligt. Ja,
och jag var inte 20, jag kan ha varit 18 kanske, något sånt. Jag skrek ju, gud vad äckligt, som man gör när någon okänd person kör sin tunga i sitt öra. Och det blir så jävla tumult på platsen och jag dras därifrån och den här mannen som har varit med oss hela tiden typ river bort mig och det kommer män från alla håll och kastar sig in där. Och då sa han så här, typ i förbifarten till mig på bussen sen, så här, nej men det där kommer ju straffas. Han kommer ju mest troligt bli huggen, hans händer. Det är liksom, det är straffet
liksom för att... ofredade dig liksom.
Ja. Så jag var till så här, grejen att jag blev slickad i öra var så jävla sekundär. Jag bara satt och kände så här, men gud, är det på grund av mig nu som en man blir av... Jag ville ju bara ha en apelsin. Alltså det var inte meningen att det skulle bli sånt. Att det var... Sen kunde man ju tänka sig, han ska ju fan slicka mig i örat. Men jag tycker att det är lite hårt.
Jo, men alltså kom igen. Ja. Det måste ju finnas någon rim och reson.
Så att det kanske, om någon vet en torghandlare som
du vill göra en shoutout nu till...
Och då kände jag bara så här, fan vad det funkar annorlunda i andra länder, kände man när man kom hem.
Verkligen. Och det är också det som blir ens go-to. Ja, nu har han gjort det, då måste vi tyvärr Det blir händerna.
Nu ryker tassarna alltså.
Ja, det där har du gjort för sista gången. Det borde vara tungan som...
Exakt.
Ja.
Skulle jag sagt det? Alltså det var tungan. Ja, förlåt.
Ja. Halshuggning i alla fall, det förekommer ju fortfarande idag. Saudiarabien, det har använts ganska utbrett i Irak. Även mot kvinnor. Jag läste om ett fall i Irak så sent som år 2000. Då var det ett antal kvinnor som var anklagade för prostitution som dömdes till halshuggning för detta. Och det här, halshuggning har ju skett på olika sätt. Du nämnde giljotin tidigare, handbilar. Det finns lite olika varianter. Giljotins avrättningsmetoden förknippar vi ju främst med franska revolutionen. Mm. Det var ju väldigt vanligt förekommande där. Annars är det ju fallbilan som har använts i stor utsträckning. Mm. Talibanerna använde halshuggning med svärd som dödsstraff under sitt styre i Afghanistan. Det har ju vi ju till och med fått bevittna faktiskt i dokumenterade fall, fruktansvärt. Och det används fortfarande idag i då Saudiarabien. Det är faktiskt standardmetod till och med i Saudiarabien idag. Hängning då, som du nämnde tidigare, som var en metod som ansågs inhuman och inte särskilt, vad ska man säga, eftertraktad, är inte riktigt rätt ord känner jag.
Effektfullt, den har inte så bra effekt.
Exakt.
Nej.
Och man har ju laborerat över tid med höjder här, hur liksom... Alltså, du kan ju hänga dig på kort höjd, eller låg höjd och hög höjd.
Mm.
Och det är rimligt att tänka att höghöjdshängning kommer att uppnå så att säga den avsedda effekten i större utsträckning än vid låga höjder. Och det är flera länder som har praktiserat hängning som avrättningsmetod genom årens lopp. Storbritannien var tidigt ute med de så kallade långa fallshängningarna. Det faller från högre höjd. Och med lågt fall, det praktiseras fortfarande i ett visst antal länder. Japan, Egypten, Kuwait, Botswana läste jag, Irak och Singapore. Och det har faktiskt så sent som på 90-talet avrättats ett antal personer på det här viset i USA. Saddam Hussein avrättades 2006 genom hängning. Och det är fortfarande då sammantaget en av de vanligaste metoderna i världen. Tillsammans med några andra, giftinjektion och halshuggning bland andra. I Sverige så utfördes den sista hängningen, lite som kuriosa här bara, 1836. Genom att drängen Nils Månsson avrättades. Giftinjektion då, det är etablerat dödsstraffssätt i vissa länder. Kina, Taiwan, Thailand, Guatemala och ett antal av då USAs delstater där det fortfarande är tillåtet med dödsstraff. Och giftinjektion har ersatt vissa andra metoder i ganska stor utsträckning. Bland annat så är ju elektriska stolen används ju i princip inte längre. Och det har ju ersatts, och det är ju framförallt i USA det har använts. Det har ersatts med giftinjektion, helt enkelt. Och vad är det som sker då? Jo, det är ju att den som ska utsättas för detta spänns fast i en stol. Man sätter infarter eller nålar. En för så att säga safety om något går åt pipsvängen, och en som då ska användas skarpt för att injicera de här olika preparaten. Och det du först gör är ju att sava ner, du försätter individen i ett medvetslöst tillstånd med tiopental. Det är det vanligaste, och det är det medel som också används bland annat vid dödshjälp och avlivning av djur och så vidare. Det är ett narkosmedel som är väldigt potent. Så det ger du först för att uppnå medvetslöshet. Sen ger du pancuronium som är ett muskelavslappnande preparat som kommer försätta individen i paralys. Alltså du kommer inte längre kunna prata, du kommer inte kunna röra dig eller signalera på något sätt. Och sen slutligen då så skjutsas det in kalium som orsakar hjärtrytmrubbningar. Så att det du avlider av till slut är hjärtdöd.
Okej. Okay.
Och det här tar 5, 6, 7 minuter kanske innan det är färdigställt. Arkebusering, minns du paret Ceausescu?
Ja.
Som, jag minns de här bilderna väl, därför att det här basunerades, eller basunerades, det här sändes ju i televisionen så att säga, över hela världen. Och det här var ju slutet på 80-talet, 1989, när då Rumäniens störtade diktator avrättades genom arkebusering. Det innebär att man helt enkelt skjuter ihjäl individen med gevär. Och det används
stod
fortfarande.
Stod där i sin kappa. Jag kommer också ihåg bild. Ja.
Ja. Och det förekommer i Iran. Jag läste att det faktiskt har varit standardmetod i Utah i USA. Mm-hmm. Och det här har någon slags religiös koppling. Där, ja, som helt enkelt men, har gjort att man har förespråkat arkebusering som avrättningsmetod.
Alltså, om vi bara bortser från diskussionen dödsstraffet vara eller icke vara. Om vi bara hypotetiskt säger att det är dödsstraff. Det verkar ju, ibland så känns det som att man väljer en metod som ska vara mer human. Men slutprodukten blir nästan inhuman. Det finns ju ganska snabba sätt att fimpa en människas liv.
Ja, visst. Ja, ja.
Pang, ett nackskott. Alltså en jävla slaktmask. Alltså du vet, man kan ju ta livet av en stor ko på ett ganska snabbt och smärtfritt
absolut.
Sätt. Och ändå håller vi på och fipplar och grejar och det ska vara saker på huvudet och det är tre portar hit och dit och in med gasen och någon ska hålla på och kämpa i 22 minuter. Ja. För att det på något sätt skulle vara liksom mer... Jag bara får en känsla av att man vill göra det så sjukhuslikt som möjligt. Man tvättar så att det inte ska bli för liksom infekterat. Men vad fan, personen ska ju dö.
Helt onödigt.
Ja. Ja, istället för bara knäppa... Alltså, jag vill bara säga emot dödsstraff, men det verkar så jävla krångligt och det finns så mycket fel, alltså många saker som kan gå fel. Se hur vi avlivar våra djur på veterinärstationerna. Det är lugnt, det är tryggt, de somnar och sen somnar de. Alltså varför ska det vara så fruktansvärt krångligt att ta livet av en...
Ja, men jag tror inte vad jag tror, Lena. Nej. Jag tror att en bidragande orsak till det här, det är att du får inte människor att göra detta i någorlunda civiliserade länder i vart fall.
Nej,
i
USA har du problem. Man har ingen bödel längre.
Nej, därför att det finns ingen representant för läkarkåren eller sjukvården som liksom vill göra det här som ett extra knäck på sin fritid. Så det måste ske mer eller mindre så att säga automatiserat.
Men vill läkemedelsbranschen vara den som, jajamän, det är våra prylar de använder?
Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga.
Nu fattar jag att de här preparaten kanske används också inom kliniken i så att säga i sjukvården också kanske.
Ja men så är
alltså,
det.
Du använder ju narkosmedel när du opererar. Men jag bara tycker det är bara en känsla som jag får så här, men jävla svårt ska det vara om du nu måste ta livet av en person. Måste ni göra det så förbannat krångligt och smärtsamt och mäckligt och massa fel sätt som går fel på, bara så här känsla. Vad är det som gör? Men det kan nog vara i det du säger. Någon ska alltså, då hålla då i vapnet.
Jag tror att det är en del i alla fall. Sen tror jag att det är lite kulturellt betingat. Jag får en känsla av att i vissa, kanske mindre utvecklade delar av världen så kanske det också så här, fortfarande lever kvar lite grann i det vi pratade om tidigare när det skedde i offentlighetens ljus. Att det också ska liksom tillföras någon slags offentlig kränkning, lidande, att det liksom en del av straffet, jag vet inte. Jag bara
men att
gissar
det ska ta 5, 7, 22 minuter för en person att, ja, men, att dö.
Tar man jag menar,
du och jag som polis, vi har varit på plats när folk dör på fan 10 sekunder, så klart.
Men överdos.
Alltså, skjut i dem en ordentlig jävla duss med hårs.
Ja,
och de hade det fantastiskt de
sista
3 sekunderna.
Det kanske var till och med njutbart.
Du dog
sista
mitt i jungfrusilen.
Ja.
Jag bara... Nu kommer folk så här, det låter... Nej, tolka mig bara rätt nu. Jag tycker det verkar som att de snurrar till.
Det du egentligen pratar om är ju liksom efterlysningen av mer humana. Alltså, det är helt sinnessjukt att de orden får förekomma i samma mening, men mer humana avrättningsmetoder.
Ja, men det går ju att säkerställa döden på ett par sekunder på ett ganska smärtfritt sätt.
Ja,
Det varför gör man men ta... de här? Men det finns väl säkert något kulturellt också i det såklart.
Ja, men nästa metod som jag tänkte bara snabbt dra, gaskammaren.
Eller ska vi ta en paus innan du går in i gaskammaren? Vi behöver vila upp oss inför detta. Mm. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och vi var alla tvungna att samlas lite för att nu kommer Anna ta med oss in i gaskammaren. Och det är ju så sent i världshistoriens tidsaxel. Så det här ser man ju, vi har ju fortfarande människor som lever idag. Som har nära erfarenheter av detta.
Ja, och du tänker på Adolf Hitler och Nazi-Tysklands barbariska sätt att döda människor på. Alltså det är väl det vi närmast förknippar liksom, gaskammaren som koncept med. Men faktum är att principen kvarlever ju fortfarande än idag och används som avrättningsmetod. Det handlar ju då om i det här fallet att den dömde då återigen placeras på en stol i ett rum som är gastätt. För att det här får ju inte påverka någon som ska också bevittna detta. Och vad är det som sker då? Jo, då har man alltså en behållare som fylls med svavelsyra. Och det här sker genom någon slags kanal från utsidan av gaskammaren.
Mm-hmm.
För att man kan ju inte
liksom exponeras. Det är som liksom en riktig James Bond-film, att det liksom sipprar in via ett fläkt upp i taket.
Ja, okay. För att du kan ju inte exponeras för det här, för det innebär ju en risk för dig själv då. Och sen i nästa steg, när klartecken ges att liksom verkställa manövern, då öppnas en låda med cyanid, kaliumcyanid, som ligger ovanpå den här behållaren med svavelsyra, som då faller ner i svavelsyran. Också automatiserat. Och då kommer svavelsyran och cyaniden tillsammans då bilda en ny förening. Och det är vätecyanid, det vill säga cyklon B. Det som vi faktiskt känner igen från flera av förintelselägren. Och samtidigt då så måste du monitorera här att individen avlider av detta. Och hur görs det då? Jo, genom att man har fäst ett stetoskop på vederbörande. Som då ska liksom avlyssna eventuella hjärtslag. Och då kan en läkare, eller någon i alla fall medicinskt orienterad person, avgöra när döden har inträffat. Och sen så har man då ett kraftigt ventilationssystem som suger ut överskottet eller gasen som kvarstår i...
För jävla alltså, stökigt. Jag blir mer och mer irriterad. Vilket jävla stök. För så här, om en stat har mage nog att slå klubban i bordet och säga vi tar beslutet att du ska dömas till döden, då tycker jag också att man ska ha mage nog att göra det på ett snabbt och humant sätt. Det här är ett jävla stök.
Ja, nej men jag håller med. Och jag kan ju föreställa mig nu, jag tänker som den här senast nu sa som avrättades också med gas. Men i det fallet var det ju kvävgas. Och nu har de ju gått över till en ny metod. Man spände ju fast den här Smith vid en bår. Och så satte man en grimma eller en mask
över ansiktet.
Över näsan och munnen, andningsvägarna. Och sen så andades han ju in då kvävgas och teorin var ju att han ganska snart skulle avlida av att andas in koncentrerad kvävgas.
Mm.
Men det här var ju inte testat tidigare. Så man visste ju inte riktigt hur han skulle reagera. Och här tog
så man terroriserade honom i 22 minuter?
Ja, alltså förstår du den dödskampen och den ångest som han måste ha upplevt innan det slutliga liksom? Nej, jag tycker det är, jag håller med. Jag tycker det är faktiskt, ju mer jag tänker på det, fruktansvärt alltså. Ja. Och sen finns att det folk väljer att gå och bevittna detta. Jag kan inte förstå hur det här kan hjälpa anhöriga till brottsoffer överhuvudtaget. Det måste ju innebära ett nytt trauma att bearbeta. Även om man känner ett hat gentemot den som ska dö, så är ju upplevelsen måste ju vara fruktansvärd.
Och jag tänker så här att om man skulle behöva uppleva sorgen över att förlora en nära anhörig som hade då blivit mördad. Mm. Jag tänker så här, då är jag redan max på kontot över hur dåligt man kan må. Mm. Det är som att nå max i smärta. Det finns inget bortom det. att det skulle liksom tas bort över att någon annan skulle då också dö, det är att förminska, skulle jag säga, min sorg. Att min sorg skulle försvinna för att någon annan dör. Då har du förminskat min sorg, skulle jag säga. Den är inte intressant. Av... Ja. Nåväl.
Innan vi rundar av, Lena, bara jättekort om elektriska stolen. Vi nämnde ju det som hastigast, så jag säger några ord om det. Den sista gången i USA som elektriska stolen användes, det var 2018. När Edmund Zagorski avrättades i Tennessee för ett dubbelmord som han begick under 80-talet. Den här principen existerar fortfarande, eller metoden existerar i ett fåtal stater i USA. Men som sagt, giftinjektionsavrättningar har ökat istället för, och ersatt elektriska stolen. Jag tror till och med det är så att i vissa stater får du välja om du vill dö i elektriska stolen eller med giftinjektion. Och vad är det man gör då? Jo, man spänner fast återigen den dömde i en stol. Och sen så är vi, den här metoden utvecklades för övrigt av en tandläkare. Bara som lite kuriosa.
Okej. Okay. Tackar.
Ganska sjukt. Men man fäster då elektroder över kroppen på den dömde. Och sen fuktar man huvudet med svamp och benet för att få liksom en krets. Och sen så skickar man på elektrisk ström, helt enkelt. En hög spänningskrets genom kroppen tills att man avlider.
Mm.
Och sen efteråt så är ju sån här ett faktum då att kroppen blir ju i princip liksom faktiskt grillad. Du kan inte röra kroppen, den är ju den har ju nästan brunnit alltså. Så att det här är ju så en så barbarisk också metod, tycker jag, och den känns ju så otroligt primitiv och medeltida så att man bara häpnar alltså.
Det räcker med att googla en bild på elektronik så känner man så här, vad är vi för århundrade?
Exakt. Nej, usch, det här är alltså, det är en del av mig som känner en sån djup aversion att ens prata om det här. För jag tycker det är så fruktansvärt. Vi pratar om metoder som man dödar människor på.
Ja.
Har vi inte nog med dödandet av människor?
Där liksom landets rättsprocesser kommer fram till att så här ska vi göra.
Så jävla mörkt alltså. Ja. Så mörkt.
Ja.
Ja, men hörni, tack för att ni lyssnade. Jag tycker ändå att det här är ett viktigt ämne och tema faktiskt. Att reflektera kring.
Alltså man skulle vilja bara berätta om det här temat som ett historiskt nedslag. Men då med kulissen att det pågår as we speak i en tredjedel av världen.
Ja.
Ja, okej. Okay. Anna, du kommer ha en veckas lista. Jag bara hoppas att den inte är olika sätt man kan ha ihjäl kroppar på. Jag känner att jag behöver en annan lista. Okej, okay, hon fick den minen när jag sa så.
Vi får se vad det blir. Ja.
Men någon form av samhällsinformation. Jag tror inte att vi har så mycket just nu. Utan det är ju Ljungdahl och Ginghede på Instagram och på hemsidor. Vi är i absoluta slutfasen av vår bok. Nu sitter vi och pillar. Ja, nu är det pill alltså. Och jag har en lista med... Jag har ju gett boken till två av mina absolut närmsta personer som jag litar på. Som kommer läsa sida för sida och sen äta upp den. Jag har fått en lista med ganska roliga... Såna här, för att det man gör, det vi har gjort när vi skriver boken, är att man ibland behöver flytta hela stycken så att de hamnar i en annan ordning. Och då kan man få en kommentar så här: han har en rågummisula som också ger hårda klackljud i asfalten. Det går inte. Då har vi liksom ändrat skon någonstans men inte på något annat ställe. Nej. Och då är det perfekt. Så det är på den nivån vi är nu. Vi är nästan klara. 21 till 24 mars så är jag och Anna inlåsta på ett hotell för att påbörja bok 3. Bara det.
Ja, bara en sån sak. Men det blir kul tycker jag. Det ser jag fram emot.
Men nu Anna, nu ska du få komma med veckans lista. Varsågod.
Annas jätteviktiga lista.
Alltså, jag kommer hålla mig lite på tema. Men det kommer bli muntrare tongångar.
Ja, vad fint. Vad fint.
Det kommer
jag
bli.
Jag kan knäppa upp. Jag blir varm också.
För att nu har vi ju pratat om människor som alltså dystert nog har fått ett datum för sin, så att säga, dödsdag.
Mm.
Bara en sån sak, det är ju helt horribelt. Men sen, alltså de allra flesta drabbas ju trots allt av döden plötsligt och oväntat. Och sen har vi vissa som nästan drabbas av döden. Men som lurar, alltså... Så här, tror du man kan lura döden?
Ljuset i tunneln, upplevelsen?
Ja. Ja, just det. Tror du man kan lura döden?
Lura döden? Vad, alltså, vad menar du med det?
Nej, men, alltså, jag tänker
jag
så
tror
här,
att man nästan kan dö, det tror jag.
Ja, alltså du har ju säkert sagt så här när du har hamnat i så här, knepiga situationer i till exempel trafiken. Att det var, jag var så jävla nära att smälla idag. Jag mötte en kille, eller en bil som... Kille. En dåre som gjorde en galen omkörning. Och vi var så här nära. Ja. Och lika väl människor som har förolyckats i trafikolyckor. Det vi glömmer bort då är ju alla de här gångerna när det har varit jävligt nära. Som vi liksom aldrig, förstår du? Så vi har gjort en liten cheat. Vi har lurat döden.
Det är då man säger, dags att köpa trisslott.
Ja, men faktiskt.
It's och your temat, fucking lucky day.
Det var en slump egentligen att jag valde temat. Därför att min son är just nu väldigt fascinerad över dokumentärer som berör flygkraschen i Anderna, om du minns. Där tyvärr många förolyckades.
Fan, vad sjukt.
Ja, men där också, jag tror det var 17 stycken överlevde tack vare att de åt kvarlevor.
Av varandra.
Alltså det var, så att, och de kan man ju verkligen säga lurade döden. Genom att överleva under de här otroligt svåra förhållandena. Och nu kommer några fler exempel på detta. Jag börjar med plats nummer 5. Och vill gärna berätta för dig om en man, Roy Sullivan, som var skogsvaktare. Och som drabbades av blixten. Han träffades av blixten, inte mindre än, håll i hatten Gun, 7 gånger. 7 gånger har...
Men...
Jo.
Frågan
mellan... om... Men det är över lång tid. 1942 och 1977 så har han drabbats återkommande.
Var det på samma ställe? Bodde han bredvid någon form av...
Nej, men han var ju ute, han var ju skogsvaktare och antagligen då så liksom slog blixten ner. Det kanske var ett område där det blixtade mycket och ofta.
Ja.
Mm. Och han blev ju allvarligt skadad alltså. Varje gång det här skedde fick svåra brännskador och nervskador. Men han överlevde alltså 7 blixtnedslag och finns därmed inskriven i Guinness rekordbok.
Han kallades... kan inte ha en snubbe som så ofta slänger som uttrycket, men vad är oddsen? Det är ju lite urvattnat i hans fall.
Det lär han inte ha gjort. Och frågan är så här, att det aldrig slog honom att han kanske skulle byta jobb liksom, på något sätt, så här, minska risken. Det är så här, gång 5, kommer jag överleva nummer 6, 7? Liksom. Så här, är helt otroligt.
Vad kallades han? Han måste ha fått ett jävligt roligt smeknamn.
Han hade två smeknamn. The Human Lightning Rod. Och The Spark Ranger.
Det var bättre. Det gillade jag.
Okej, plats nummer 4. Låt oss bekanta oss med Ben Carpenter. En 21-åring som var, eller är kanske, rullstolsburen. Och en dag så var han då ute och skulle korsa en gata. Och blev då alltså olyckligtvis påkörd av en lastbil. Och den här lastbilen lyckades på något sätt kroka i armarna på rullstolen i grillen. Ja visst. Och lastbilschauffören ser inte detta.
Ja.
Så han så fångas upp av lastbilen. Och Ben då, han följde med i 4 miles. Googla, hur lång är en mile? Alltså vi snackar ju...
Jag kan inte få bort bilden av att han är en galjonsfigur på lastbilen. Nej, som en sån där längst fram på båten. En sån där...
Ja, men alltså förstå. Och det här ska ha skett också i 50 miles per hour. Så det är liksom inga låga hastigheter heller.
Hur lång är en mile? En mile är ungefär 1600 meter.
Just det. Så kan du ta det gånger 4.
Mm. Mm.
Och det är först då när andra trafikanter uppmärksammar det här och försöker signalera till lastbilschauffören som han stannar. Och han klarar sig alltså mirakulöst nog helt utan skador. Han är suttit i sin stol fram i grillen när det här har skett. Och han blev ju viral efter det här. Men alltså, men
vad hette den där jäveln, han som skrek på den här taxichauffören som har fått dörren fågel i grillen?
Ja. Fågelturken.
Fågelturken. Det måste ju vara samma. Ursäkta mig, men du har en rullstolsbunden man i grillen.
Ja.
Nej, den kommer inte. Den kommer han få ropa ett par gånger tills det är klart. Ja. Googla gärna på fågelturken, hörni. Mm.
Nu ska vi prata om en man som var fånge i Martinique, i fängelse. Det här, nu ska vi tillbaka långt i tiden, men jag tyckte ändå det var en faktiskt fantastisk historia. Han sitter fängslad i Martinique 1902 när en vulkan, Mount Pelée, erupterar. Mm-hmm. Och den här det här var inget vulkanutbrott vilket som helst. Den dödade 30 000 människor, det här utbrottet.
Ja.
Och då Sylbaris hette fången. Han satt ju då inlåst i fängelse, men han satt i en källarcell, vilket förmodligen räddade livet på honom.
Aha.
Han kunde ju inte ta sig någonstans. Nej. När eruptionen skedde och liksom lava...
Men inget kept... kom in?
Nej, alltså han fick brännskador, det blev otroligt varmt.
Ja.
Och han blev också sjuk av askan som kom.
Såklart.
Men han överlevde, den rackan, i den här cellen. Ett vulkanutbrott som dödade 30
000. Men ingen annan överlevde som kunde släppa ut honom.
Nej.
Eller stoppa in en brödskiva.
Han kom att kallas för övrigt mannen som överlevde domedagen. För alltså att han överlevde, ja, var ingenting annat än ett mirakel. Sen har vi då plats nummer 2. Flygvärdinnan som bokstavligen talat ramlade ner från himlen och överlevde. Det är ganska fascinerande. Vi ska tillbaka till 70-talet, 1972. Och Vesna Vulovic, som var flygvärdinna på ett flygplan. Som för dagen transporterade 28 passagerare plus då kabinpersonal. Och som plötsligt exploderade alltså över dåvarande Tjeckoslovakien. Det här var 1972.
Planet? Hela planet?
Ja, ja. Hon var den enda som överlevde den här kraschen. Och hon ska alltså ha fallit 33 000 feet. Det kan du också googla. En feet. 33 000 feet.
Ja.
Och landat på snö. Hon ådrog sig i en rad frakturer naturligtvis. Både skallfrakturer och i ben. Och
det är 10 000 meter.
Ja. Överlevde hon.
Vanlig marschhöjd, som det heter.
Japp.
Ja.
Otroligt.
Men vad sa hon, landade på snö?
Ja, hon landade i snö.
Det måste ju ha varit puder. Det kan ju inte ha varit Manchester i den backen. Hon måste ju ha landat i ett fluff.
Ja, men alltså,
och i lutning.
Ja, men alltså, vad fan, det är nästan så jag är benägen att tro att det är en råttan i pizzan historia. Alltså, fritt fall. Fritt fall, ja,
jag har ju
kommit.
Fallit i fritt fall från
det
ett
spelar ingen roll om det är snö eller en dunkudde du ramlar i. Det är alltså, det blir som, är det helt otroligt. Men du, plats nummer 1. Den här tror jag att du kommer gilla. För nu ska vi prata om ingen mindre än Ozzy Osbourne.
Mm-hmm.
Alltså, vi känner ju till att han är ju galen. Det här är en galen person. Han har utsatt sig för helt sinnessjuka grejer.
Jag är väldigt, väldigt tunn på Ozzy Osbourne, måste jag erkänna.
Okay. Just det, du kommer inte från rock, så att säga.
Det är inte han som har blivit kvinna.
Va?
Det är någon annan såpamänniska som har blivit kvinna.
Ja, mig vetligt har
jag inte. Jag är väldigt tunn på, nu är du inne i, liksom, i mitt tunnaste område.
Du kanske har talat om Black Sabbath.
Ja, absolut. Ja.
Precis, han har ju varit så att säga frontfigur i Black Sabbath, kan vi säga. De som har lite koll på liksom gamla rockgrupper vet ju då att han har gjort helt galna saker på scen. Han har bitit huvudet av fladdermöss som kan bära på vem vet vilka sjukdomar. Han har kraschat med en sån här, vad heter det, fyrhjuling. Han körde som en dåre utan hjälm och allt möjligt. Det här är ju typ 20 år sedan nu. Men han kraschade då, punkterade lungor och krossade nyckelben och ryggkotor och allt möjligt. Och han hade,
han var faktiskt kliniskt död.
Han hade ingen andning efter den här kraschen. Men hans livvakt lyckades den gången att rädda livet på honom. Han är ju också svårt drabbad. Jag tror det är Parkinson han har. Han kan knappt gå. Alltså och är svårt tagen av sjukdom. Men den kanske mest anmärkningsvärda incident som han har gått igenom och som nästan har tagit hans liv, det var när han var på turné 2018. De åker tydligen runt på turné fortfarande, Black Sabbath. Då fick han för sig mellan två spelningar att han skulle gå på manikyr.
Som man får. Vilket,
ja, absolut. Jag uppmuntrar. Jag tycker det är fantastiskt. Han går på manikyr. Och det här besöket resulterar i att han får alltså en infektion vid nagelbädden i en tumme. Och den här infektionen gör så att tummen svullnar upp till en storlek av, citat, the size of a fucking light bulb. Storleken av en glödlampa. Och kort därefter blir han alltså jättesjuk. Och då visar det sig att den här infektionen, han har fått en sepsis. Den har spridit sig till blodet och håller alltså på att döda honom. Manikyrbesök mellan två spelningar.
Ja, men är alltså inte livet så? Är det inte precis så som livet är?
Jo, och det är väl så livet ska vara, tänker jag. Ja, jag önskar kanske hellre att det är så än att jag får ett dödsdatum. Alltså fy vad ångestfyllt och ångestladdat.
Ja. Apropå, får jag upprätta mig själv i rockbranschen?
Ja.
Jag har läst Slashbok för 5000 år sedan.
Ja, den är bra. Den är också läst.
Ja, då minns jag fel att han har ju opererat in en defibrillator. Han har ju liksom en hjärtstartare. Ja. Så att han kan, och han har ju kört sina ackord så länge, så han har ju liksom dött på scenen och fingrarna har fortsatt spela medan hans hjärta, så han kan ju liksom efter gigget kan sätta grabbarna så här: jag dog under en tredje låten, men så här, dunk, där, och så startar jag en. Men ingen har märkt det, för fingrarna bara går, och kör hjärnet
helt
ändå.
Sjukt.
Ja, det är sjukt.
Men coolt på något vis.
Lite. Ändå. Apropå lura döden.
Ja.
Vad gjorde du då? Verkligen. Jag dog. Mitt i.
Jag gick emellan, men.
Ja. November Rain tar jag heller aldrig slut.
Nej, just det. Där har du förklaringen.
Exakt. Det är liksom 11 minuter in. Han bara.
Ja, just det.
Dog jag nu? Eller håller vi fortfarande på?
Ja, det var här defibrillatorn gick också till sig lite. Ja. Men det låter bra. Jag tycker vi. Det är keeper ändå. Ja. Så fick det bli den här veckan. Och hörni, tack för att ni har lyssnat. Vi kommer snart tillbaka till
tack
er
för det.
Med ett nytt
vi
avsnitt.
Vi är tillbaka om någon vecka eller så.
Ja.
Ta hand om er. Hej då, hej då.
Hej då.
Podplay, en del av Power Media.